I kväll är det den 29:e lektionen, eller det 29:e föredraget i serien Jesajas bok. Vi har kommit fram till den sista delen inom kapitel 40 till och med 66. Nämligen kapitel 58 till och med 66. Den tredje och sista delen. Och denna sista del handlar om den sanna frälsningen, den sanna härligheten för det rätta, det sanna Sion. Och samtidigt hur det gamla Sion, eller det förstockade, måste gå under i ett evigt fördärv, en evig olycka. Och också den här tredje och sista delen, 58 till och med 66, låter sig indelas i tre delar. 58 till och med 60 och 61 till och med 63, vers 6. Och slutligen har vi 63, vers 7 till och med bokens slut. Vi ska nu då titta på den första tredjedelen av den sista stora tredjedelen. Kapitel 50 till och med 60. Det handlar om hur det gamla Sion måste förkastas på grund av otron, och det sanna Sions eviga frälsning och härlighet. Kapitel 58. Det talar då om det gamla Sion, eller det gamla Israel. Och här visar profeten hur det gamla Israel saknar en äkta tro. Verserna 1 till och med 7 tar upp folkets hyckleri. Den fromhet som folket visar prov på är egentligen bara hyckleri. Ropa med full hals utan återhållsamhet. Häv upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse, för Jakobs hus deras synder. Och synden är detta, att man hycklar. Visserligen så söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det var ett folk som övade rättfärdighet och inte övergav sin Guds rätt. Men i själva verket så frågar de inte efter sanningen. Deras laglydnad, det är en ytlig laglydnad. De försöker att fasta, men fastar på ett ytligt sätt. Det är inga förnyade hjärtan hos dem som bär den frukten att man gör gott. Man späker sig, men samtidigt kivas man. Man utmärker sig av hugg och slag. Slag av gudlösa nävar, står det i fjärde versen. Skulle då det här vara en rätt fromhet och en rätt fasta? Nej, ingalunda. Det är en ytlig fasta som inte kan dölja otron och avfallet. Trons frukter saknas. Trons frukter, det är ju att man vill ta sig an det förtryckta och det svaga. Den fasta jag vill ha, säger Herren i vers 6, det är att ni lossar orättfärdiga bojor, löser okets band, ger det förtryckta fria, krossar sönder alla ok, ger bröd åt den hungrige, skaffar det fattiga och husvilla husrum, klär dem nakne, och så vidare. Ord som vi känner igen från Matteus 25. Som beskrivning på det troendes frukter. Och det är ju detta som också lagen frågar efter. Att vi skulle ha en sån natur, ett sånt hjärta, en sån lust. Att vi framförallt ville hjälpa vår nästa. Men den här omsorgen om nästan, den finns inte. Man är ett ohörsamt, ett otroende folk. Nästa avsnitt, verserna 8-14, betonar då att om Israel visade trons frukter, då skulle läget vara annorlunda. Då skulle det ha välsignelse istället för ruiner och ödemark. Då skulle de liknas vid en vattenrik trädgård. Eller likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Men nu är det öken och torrt land. Nu är det mörker. Om man visade trons frukter, då skulle man få ljus. Då skulle Herren hjälpa, då skulle han svara när de ropar till honom. Vi kanske kommer ihåg att som förutsättning för gamla förbundets särställning åt Israels folk nämns att man är troende, att man lyssnar till Herrens röst. Och gör man inte det, då förlorar man denna särställning. Då förlorar man välsignelsen. Då blir inte landet ett fruktbart land. Ja, man kommer till och med att drivas bort ifrån landet. Fiender kommer att tränga in och förstöra. Och det är alltså vad som har hänt. Men hade man istället lyssnat till Herren, så hade läget varit annorlunda. Och det läser vi om här i verserna 8-14. Om hos dig inte får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar vad fördärvligt är. Om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige, mättar den som är betryckt, då skall ljus gå upp för dig i mörkret. Din natt ska bli lik middagens sken och Herren ska ständigt leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken, ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård, likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska åter upprätta grundvalar från forntida släkten. Du ska kallas han som murar igen revor, han som återställer stigar så att man kan bo i landet. Om du är varsam med din fot på sabbaten så att du inte på min heliga dag utför dina sysslor. Om du kallar sabbaten din lust och Herrens helgdag en äredag och så vidare. Kanske vi ska tillfoga här om sabbaten att det är ju det tecken som framförallt utmärker trons folk under gamla förbundet. Sabbaten var gamla förbundets stora tecken. Och det är inte så svårt att förstå. Sabbaten understryker ju att frälsningen och livet får vi inte genom vårt arbete, utan genom att låta Herren göra arbetet, genom att vila hos Herren, ta emot av Herren, få av Herren. En rätt sabbat, det är ju att förtrösta på Herren, att lära av Herren, att lyssna till Herren, att hålla till i Herrens gårdar. Och så vidare. Det är inte våra sysslor, vårt arbete som är grundvalen. Det är till detta som Jesus anknyter när han säger: kom till mig ni som arbetar och trälar, så ska jag ge er vila. Nu hade man ju också försökt att hålla det här budet på ett ytligt, oäkta sätt genom hyckleri. Man trodde att man höll sabbaten och man höll sig stilla eller gick bara en viss sträcka. Och än idag bland judarna tror man att det är det som är sabbatens uppfyllelse. Och man glömmer bort vad som ligger i sabbatsbudet, nämligen att ha sin vila och sin frälsning, sin trygghet bara hos Herren och inte i sitt eget arbete. Sabbaten nämns alltså här och ofta hos profeterna som tecknet på ett rätt förbund med Herren. De som är troende, de håller sabbaten. De vilar ut hos Herren, de har sin lust hos Herren och hans gårdar. Om det nu hade varit på det här viset, att man hade helgat sabbaten, då hade man också haft ett annorlunda förhållande än vad det var nu. Man hade haft ett land som hade varit välsignat, som hade givit rikligt med föda och så vidare. Och ruinerna hade inte funnits där, de hade man kunnat bygga upp igen. Det var i korthet innehållet i 58 kapitlet. Israel saknar alltså äkta tro. Trons frukter, det är det som vi kan studera. Själva tron kan vi inte se, men trons frukter, de finns där inte. Så har vi det 59 kapitlet som talar om Israels oerhörda syndfullhet och dess katastrofala följd. De första 8 verserna stryker under att det är avfallet som är orsaken till skilsmässan, söndringen mellan Gud och Israel. Det är inte Herrens fel. Det beror inte på att Herrens arm är för kort, att Herren inte kan frälsa, att han har för dålig hörsel så att han inte kan höra. Nej, heter det, vers 2. Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. När Herren vänder sitt ansikte bort ifrån folket, när han låter olyckan komma, när han inte svarar deras böner, då vill den otroende människan tänka så att det är Guds fel. Gud saknar förmåga, men felet ligger alltså hos människan. Det är missgärningarna, det är synden som är orsak till skilsmässan. Det här har vi läst om förut. Det är inte Herren som har skrivit skiljebrev. Och så skildras då synderna och avfallet. Era händer är fläckad av blod, era fingrar av missgärning, era läppar talar lögn, er tunga frambär orättfärdighet. Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn, ingen visar redlighet i vad till rätten hör. Det förtröstar på idel tomhet, talar falskhet, går havande med olycka, föder fördärv. De hebreiska orden här för tomhet, falskhet, olycka, fördärv, det är de starkaste orden för det mest eländiga tillstånd som kan tänkas. Det kläcker ut giftormsägg, väver spindelnät. Om någon äter av deras ägg så dör han, och trampas ett sådant sönder så kommer en huggorm ut. Deras verk är fördärvliga verk. Deras fötter hastar till vad ont är. De är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvliga tankar. Förödelse, förstöring är på deras vägar. De känner inte friden. 8 versen. Fridens väg känner de inte. Rätten, det som är sant och rätt, det som utgår ur Herrens mun, alltså, det bryr de sig inte om. Det går krokiga stigar. Ingen som vandrar så vet vad frid är. O, att du hade insett också du, säger Jesus till detta folk, vad din frid tillhör. Men man har inte insett vad som är fridens väg. Fridens väg känner de inte, rätten följer ej i deras spår. Det är det gruvliga avfallets följd. Och det hela fortsätter i 59:9 till och med 15a. Han famlar i mörker som en blind på grund av sina många synder. Israel vandrar genom sin synd i djupaste dunkel eller djupaste natt. Man ser inte, man trevar sig fram, man stapplar mitt på dagen. Och profeten skildrar detta elände genom att bruka vi-form. Han säger vi och våra överträdelser. Vi måste famla ut efter väggen som blinda. Famla som om vi inte hade några ögon. Vi stapplar. Vi är som döda. Vi väntar på rätten, men den kommer inte, på frälsningen, men den är fjärran från oss. Och verserna 12 och framåt blir en syndabekännelse. Många är våra överträdelser. Nu är det en syndabekännelse som de flesta i folket inte ville veta av. Det är profeten som talar och folkets vägnar och bekänner. Men det synes vara få, profeten och en utkorad rest, som verkligen bekänner sin synd. De andra, de flesta, de är blinda i sina synder. De är förhärdade. Många är våra överträdelser inför dig. Våra synder vittnar emot oss. Våra överträdelser har vi för våra ögon. Våra missgärningar känner vi. Genom överträdelse och förnekelse har vi felat mot Herren. Vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och avfällighet. Lögnläror har vi förkunnat och hämtat fram i våra hjärtan. Rätten trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Sanningen vacklar på torget. Vad rätt är kan ej komma fram. Och så måste sanningen hålla sig undan. Den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Alltså inte nog med att man själv för egen del lever i synd. Man tål inte heller att någon upphör med synd. Och detta stora elände borde ju då herdarna och lärarna i folket påtala och bestraffa. Men så sker inte. Den sista delen av kapitel 59 talar om att Herren måste nu själv inskrida och döma folket. Israel har tolererat detta tillstånd, varit efterlåten mot de uppenbara syndarna. Det misshagade Herren att det fanns, att det inte fanns någon rätt och att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Jag har tidigare läst om i 56 kapitlet hur hedarna, lärarna, är som stumma hundar som icke kunna skälla. De slår inte larm, de göder bara sin egen buk. De tänker inte på folkets väl. Och när då ingen griper in, så är det Herren själv som griper in. Då hjälpte honom hans egen arm, hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar. Han satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Klädde sig i hämndens dräkt. Höllde sig i nitälskan som i en mantel. Och så ska han då vedergälla dem efter deras gärningar. Låta vreden drabba fienderna eller ovännerna. Och genom denna dom, detta ingripande, ska Herrens namn bli fruktat i väster, hans härlighet där solen går upp. Herrens ande, Ruach Adonai, Herrens ande ska förjaga fienden. Och denna dom sätts alltid i förbindelse med frälsningen. Och frälsningen sätts alltid i förbindelse med domen. När frälsningen kommer, när förlossning eller återlösning vinnes, då kommer samtidigt domen. Dom och frälsning hör samman. Det är ju en frälsning undan fienderna. Det är en frälsning undan djävulen, undan mörkret, undan döden, undan det torra landet, undan öknen, undan ofruktsamheten. Och då betyder det att samtidigt döms, krossas då ondskan, mörkret, fienderna, förstörarna, plundrarna, de som företräder döden, de som företräder ofruktsamhet, de som står för lögn och skada och fördärv. Och här ser vi också i denna text att när profeten har redogjort för hur hämnden och domen måste drabba fienderna, både de inre fienderna och de yttre, så heter det i fortsättningen: en förlossare kommer till Sion. Och det är Herren som är förlossaren. Herren själv kommer till dem i Jakob som omvänder sig från sin överträdelse. Och dessa ord citerar aposteln Paulus i Romarbrevet i det 11:e kapitlet. Det är Herren själv som kommer och han frälsar sitt folk, men vi ser att denna frälsning innebär inte att hela det yttre Israel blir frälst, utan det är frågan om en kvarleva, en rest. Och det är också det som Romarbrevet 9-11 handlar om. Det är en kvarleva som finns av nåd. Och den ska bli räddad, och den blir räddad endast tack vare förlossaren som är Herren som kommer till Sion. Och denna kvarleva, den uppehålls av Herren och av Herrens ande. Herrens ande är över dig. Orden som jag har lagt i din mun, det ska inte vika ur din mun. Ej heller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Det är Herrens ord, det är Herrens ande som är det sanna Guds folkets liv. Det är Herrens ord, det är Herrens ande som uppehåller och livnär det sanna Sion. Och ska bevara det sanna Sion från nu och till evig tid. Så går vi vidare till kapitel 60. Och nu får vi beskåda närmare det sanna Sion. Det var ju ingen uppmuntrande syn att betrakta det avfälliga. Att se otron, att se fördärvet och falskheten, ofriden. Nu går profeten i anslutning till 59 kapitlet sista del över till att tala om det sanna Sion och dess härlighet. Och det kommer mera om detta nu i 61 och 62 också. Vi får lära oss mycket där om vad som menas med det sanna Sion. Vi börjar då med de 12 första verserna i kapitel 60. Som rubrik har skrivit: genom Herrens härlighet över Sion skall hedningar komma dit, föra Sions barn med sig och ställa sig och sina rikedomar i Sions tjänst. Herren är det sanna ljuset och han ska komma. Det sanna ljuset, Herren själv, ska uppgå över Sion. Och det framställs ju här effektfullt mot bakgrund av det elände och det mörker som vi nyss har läst om. Och mörker råder över denna jord. Alltsedan syndens inbrott är det förgängelse och mörker på jorden. Och det finns inget ljus och inget andligt liv om det inte ges ifrån Herren. Genom hans ord, genom hans ande, genom hans evangelium. Mörker övertäcker jorden och töcken folken. Men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig. Det vill säga det troende, Sion, Guds sanna folk, har ljus, har liv. Och det är genom Herrens ljus och Herrens liv, genom Sion, som frälsning delas ut och kommer alla folkslag till del. Sion är inte bara till för judarna, för israeliterna, utan för alla folk. Och det läste vi om redan i andra kapitlet. Genom ordet som går ut ifrån Sion ska hedna folk komma strömmande till Sions berg som blir det högsta av alla berg. Här läser vi i vers 3, folken, gå gim, hedna folken alltså, ska vandra i ditt ljus. Kungarna i glansen som går upp över dig. Det är ju märkligt. Hedna folk och hedniska kungar har man hela tiden betraktat som fienderna som kommer för att fördärva Sion och omstörta Sion. Men genom Herren och den härlighet han låter Sion få del av, så ska hedningar och till och med kungar inom hedna folken bli troende. Komma till Sion, inte för att förstöra och fördärva, utan för att de är ledda av det sanna ljuset. Lyft upp dina ögon och se dig omkring. Alla kommer församlade till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. Kommer att bli så, det läser vi mer om i kapitel 66, att hedningar som genom evangelium blir Sions sanna barn kommer i sin tur att gå ut med evangelium, och genom evangelium kommer då det gamla gudsfolket, delar av det, att tro, och dessa blir burna av hedningar tillbaka till Sion. Så ska människor från skilda håll komma och de ska förkunna Herrens lov. Ett verb som betyder ungefär förkunna ett glatt budskap. Förkunna evangelium som Herrens lovprisning. Evangelium prisar ju inte människan. Evangelium prisar Herren för hans mäktiga och väldiga gärningar. Och så ska härlighet komma Sion till del, havets rikedomar, folkens skatter. När frälsningen ut ur Egypten ägde rum, då hade Gud ordnat det så att folket fick massa skatter från egyptierna. Massor med guld och silver, otroliga mängder. Man hade gott om guld och silver när man skulle bygga upp allt som behövdes för tabernaklet i öknen. Den här nya översättningen som har kommit ut i dagarna betonar att det här med tabernaklet, det måste vara fel. Det kan inte ha byggts något så fint tabernakel och så fin förbundsark i öknen som det står i andra Mosebok. För det gick ju åt så mycket guld och silver för det, och så mycket kunde ju inte finnas. Men det var just vad som fanns, och det var just poängen att Herren lät folkens skatter tillfalla sitt folk. Och så ska det också bli här, folkens skatter ska tillfalla dig. Här talas om skaror av kameler, här talas om guld och rökelse. Och som exempel på uppfyllelsen av detta nämner också Nya Testamentet när man kommer med guld och rökelse till den nyfödde Messias och förkunnar Herrens lov. Så ska Sions portar hållas öppna både dag och natt, så att folkens skatter kan föras in i staden. Vilken kontrast är inte detta mot förhållandena på profetens tid. Man försökte stänga portarna för att hindra fienden att förstöra, och man lyckades inte. Och folken och folkens kungar kom inte med skatter, och de prisade inte heller Herrens lov, utan man kom och rev ner och förstörde och plundrade och dödade. Här talas alltså om någonting annat. Guds rike, Guds sanna barn, har en härlighet av stora mått. Och den tecknas här mot bakgrund av den plundring, den otrygghet, den nöd som rådde i det jordiska Jerusalem. Främlingar ska bygga upp dina murar. Deras konungar ska betjäna dig. Tyväl har jag slagit dig i min förtörnelse, men i min nåd förbarmar jag mig nu över dig, heter det i den 10:e versen. Och så slutet av kapitel 60, 13 till och med 22. Talar om att Herren ska förhärliga Sion, platsen där hans fötter står, det sanna Jerusalem. Och det sanna Jerusalem är egentligen då inte begränsat till en viss plats på jorden. Platsen där Herren står, det är Oljeberget, det är Sion, men det är också hela jorden. Han är hela världens, hela jordens konung. Och för att markera att det är han som råder och att det är vi som är små kryp, som inte har någon makt, den makten ligger hos honom, så heter det att han står där med fötterna. Då kan vi ju räkna ut hur stor han är, och att det är han som har makten. Det är han som är kungen. Det är han som styr. Den plats där mina fötter står vill jag göra ärad, heter det. Dina förtryckare söner ska komma till dig bugande. Alltså, de som nu förtrycker folket, assyrerna till exempel, avkomlingar till dem ska en vacker dag komma som tronsbarn till Sion. Inte för att förstöra och förtrycka, utan för att tjäna Sion, tjäna Herren och hans Sion. Staden som det här talas om ska kallas Herrens stad, Israels heliges Sion. Istället för att du var övergiven, hatad, så att ingen ville ta vägen genom dig, ska jag göra dig till en härlighetens boning för evigt, en fröjdeort från släkte till släkte. Och så brukas ett bildspråk. Den som ska härska över Sion, det är friden och rättfärdigheten. Och murarna, det är frälsningen. Och portarna är lovsången. Redan av detta förstår vi att det inte är frågan om en jordisk stad, utan den jordiska staden Jerusalem får bara låna konkreta illustrationer för att vi ska förstå mera om de andliga välsignelserna. Om vi inte förstår att det är en andlig verklighet, ett andligt himmelskt Jerusalem, det sanna Guds riket, det sanna Sion, av dessa ord om att dina murar ska kallas frälsning och dina portar lovsång. Så kanske vi ändå förstår det när vi läser 19 versen. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen. Månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Utan Herren ska vara ditt eviga ljus. Din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ned. Din måne inte mer avta. Herren ska vara ditt eviga ljus. Dina sorgedagar ska ha ett slut. Det är alltså inte en jordisk stad som är beroende av att solen går upp och ner och månen träder fram och lyser om natten. Utan den här staden har sitt ljus ifrån Herren själv. Det är inte en jordisk stad beroende av de jordiska villkoren. Sions murar är frälsning, portarna lovsång. Herren själv är Sions eviga ljus. Och om vi ändå inte förstår att det är frågan om det sanna Gudsriket, det sanna Sion, utan ett yttre jordiskt Sion, så förstår vi väl det när vi kommer till 21 versen. Och i ditt folk ska alla vara rättfärdiga. Inget jordiskt Sion, ingen jordisk kyrka, aldrig så framgångsrik och aldrig så bekännelsetrogen, är ändå identisk med Guds sanna folk, där alla är rättfärdiga. Alla lärjungar, som det står på andra ställen. Utan i varje jordisk stad eller förening eller kyrka eller organisation, också i det allra bästa, där finns det, där vi inte kan se också vantro eller hyckleri. Men här i det sanna Sion, där finns bara trons barn. I den sanna kyrkan, i det sanna Sion, finns det aldrig några hycklare. Utan där är alla Guds sanna barn. Alla Sions invånare är rättfärdiga. Och därför ska de heller aldrig förlora sitt land, sitt rike. De ska aldrig falla bort därifrån. De tillhör det för evigt. Evinnerligen skall de besitta landet, står det. De har inte fött sig själva, skapat sig själva. Här är bilden av trädet och det kommer tillbaka gång på gång. De är planterade av Herren. Det är ju ett rotskott som jag har planterat, ett verk av mina händer som jag vill förhärliga mig med. När ska då detta ske? När blir man ett Guds barn? När synes härligheten? När kommer förlossaren till Sion? Ja, när tiden är inne. Tron upptänds när tiden är inne, det vill säga när och var det behagar Gud, inte mig. När kommer Messias? När föddes han i Betlehem? När tiden är inne. Vi känner igen orden hos Paulus. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Herren gör det när tiden är inne. Han ska fullborda det, ingen annan. Ja, det var den första av de tre bitarna som 58 till och med 66 består av. Den andra och mellersta biten, det är 61, vers 1 till och med 63, vers 6. Och det handlar också om Sions underbara frälsning och alla hennes fienders undergång. Vi hinner börja lite grann på det avsnittet. Kapitel 61 talar om nådens år för Sion, som betyder frihet för det fångna och rättfärdighet från Gud. Det första stycket är de sex första verserna. Där talar Messias själv. Han som blev genomborrad för våra synders skull, om vilken vi läste i kapitel 53. Han talar här evangelium, det glada budskapet, till det ödmjuka. De andra förstår ju inte att det är ett glatt budskap. De behöver ingen befrielse. De har inget behov av hjälp, av läkedom, av frälsning. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Vi vet att Jesus läste dessa ord själv i synagogan. Och när han hade läst färdigt så sa han: idag är dessa skriftens ord fullbordade inför edra öron. Ordet de hörde med sina öron var fullbordat. Messias, som texten handlade om, var där med läkedom för det slagna. Och Jesus betonar ju ständigt att han är den utsände. Jag har inte kommit av mig själv, jag är den utsände. Och så är det, Messias är sänd. Här står det, han har sänt mig. Det betonas ständigt, han är alltså ängeln, eller den utsände, den oskapade ängeln. Han är sänd av Fadern. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta. Till att predika frihet för de fångna, befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud. En dag då han ska trösta alla sörjande. Det här tycker många låter underligt, att det står att han ska predika ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud. En dag då han ska trösta alla sörjande. Men man vill stryka det där, en hämndens dag från Gud, från vår Gud. Och då skulle det bli naturligt, tycker man, att läsa predikat nåden så från Herren, en dag då han ska trösta alla sörjande. Men för profeten och för Guds ord är det inte konstigt. Jag sa det redan förut. Frälsningen är samtidigt en domens dag. För alla fiender och för all synd. Så ska då det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjeolja istället för sorg. Högtidskläder istället för en bedrövad ande. De ska kallas rättfärdighetens ekar eller terebinter, Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Återigen samma bild som vi hade nyss, att Guds barn, det sanna Sion, de är planterade av Herren, de är Herrens plantering. Ja, där är tiden ute. Vi får gå tillbaka till Messias predikan i kapitel 61 nästa gång. Och så stannar vi då här ikväll.